Hörrni vänner, jag har förberett någonting. Vi får se vart det landar. Jag måste kolla på klockan, för det gjorde jag lite för lite igår, kan man säga. Nu då, rubriken på det jag vill prata med er om är Hemma hos Märta och Maria. Och vän av ordning känner jag att det redan blev fel i starten. Därför att hon heter ju Märta och Maria. Men så här tänker jag, om vi säger Märta och Maria så kommer det lite närmre. För jag vet inte hur många Märta du har i din närhet, men det finns åtminstone någon Märta, eller hur? Så därför väljer jag att kalla den här predikan Hemma hos Märta och Maria. Och TV4 har ju tagit efter det här. För jag tror, heter det Hemma hos, eller heter det Halv åtta hos mig? Halv åtta hos mig, va? Morgan Alling är speakerrösten och man får en middag hemma hos någon. Och så ska man lite grann gissa sig fram till hur bra var det här på en skala från 1 till 10. Och så förödmjukar man varann i TV. Det är väl egentligen det. Hela konceptet är snott ifrån Lukas evangeliet kapitel 10. Även om det inte är TV där så är det återgivet och hela historien är minst sagt dramatisk. Vi ska läsa hela texten, sen kommer jag kort kommentera den och sen kommer vi gå in på mina huvudpunkter. Det är ingen lång text, så håll i hatten. Lukas evangeliet kapitel 10 och vers 38-42. Och ha det där med Morgan Alling i bakhuvudet. För ärligt talat, då blir det lite roligare än med min röst med Morgan Alling där. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Märta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Märta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Märta, Märta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Alltså det är ju, är det 4 versar bara, men de är ju fulla av explosivt stoff här. Till att börja med, medan de var på väg. Vilka är de? Alltså åtminstone vet vi av Lukas 8, 9 och tidigare i kapitel 10 att Jesus har sänt ut de 12. Så det är åtminstone de plus Jesus, då är det 13. Är ni med mig på matten här? Men alldeles nyss har han skickat ut, är det de 70 eller de 72? Är det de 70 eller 72 plus 12? Vi vet inte riktigt. Men jag har hört alldeles för många predikningar som förebrår Märta hennes stressnivå. Om du bara klämmer dig själv på pulsen medan jag upprepar informationen. Om 13 oinbjudna 14-åringar till 19-åringar, alltså hungriga tonåringar, kommer på besök. 13 stycken. Är det någon som får förhöjd puls av bara det? Ja, ert skratt avslöjar sanningen här. Då tar vi upp det på nästa nivå här då. Vi vet inte. Det är möjligt att det är de 70 utsända. Och jag vet inte vad lärjungarna involverade i de 70, så att det är 70 plus 13. Mm, ni känner ju hur söndagskaffet liksom. Alltså vi blir ju nervösa av detta. Och det är som sig bör. Så helt enkelt måste vi säga, Märta, det är många. Oavsett om det är få eller de jättemånga. Är vi överens om det? Medan de var på väg kom Jesus in i en by. En kvinna hette Märta, tog emot honom i sitt hem. Så Märta har valt det här. Märta har bjudit in Jesus i sitt liv. Där hör vi grundnivån av öppenhet och överlåtelse. Det är vackert så det förslår. Men Märta har en syster, en ohängd lilla syster. Det står inte i texten, men vi säger det nu för det är rätt sant. Hon heter Maria och hon satte sig vid Herrens fötter. Är du lite van bibelläsare och har bläddrat i apostlärningarna så vet du att när Paulus en gång ska föra sitt försvarstal inför några stora legendarer i slutet av apostlärningarna så säger han, jag har suttit vid Gamaliels fötter. Och den meningen är jätteviktig på den här tiden då det här skrevs. Därför att sitta vid Gamaliels fötter, det var top notch. Det var crème de la crème i Israel. Så han egentligen återger topplistan på sitt CV. Bara för att, inte pinka revir, utan för att bara markera vem han är och vilken historia han har. Här då. Maria satte sig vid Herrens fötter. Och då vill jag räcka upp handen och säga Herren med stort H. Så det betyder att hon inte bara bekänner utan erkänner honom som hennes läromästare. Hennes rabbin. Hennes herre. Och det här är viktigt för oss att förstå. För hon sitter ensam som kvinna i vardagsrummet med alla killarna. 70 plus 13 kanske. Och de sitter nog och undrar, vad gör hon här? Hör hon inte att Märta slamrar aggressivt med grytorna i köket för att liksom få henne att förstå att hallå Maria. För Märta kommer nämligen från Frölunda. Så hon liksom, hallå eller vad gör du? Var tog du vägen? Det pågår på något sätt i texten. Maria däremot var upptagen med alla förberedelser. Och lyssna nu på grekiskan. För de ordagranna upptagen med förberedelser som vi ibland har tecknat som negativt. Lyssna på ordet. Diakonia. Hon håller på med en av liksom de viktigaste kristna tjänsterna. Att vara en diakon. Att vara i tjänst för Gud. Men det har blivit lite för mycket av slagsida i tjänsten. Och vi kommer att återkomma till det. Nu kommer vi till det som är kanske lite negativt kring Märta. För hon går fram och nu tänker jag, hade jag varit Märta så hade jag gått ut i vardagsrummet och tagit min lilla syster i örat. Och så här säga, i Jesu namn ut i köket med dig. Men Märta, lyssna nu då, här, det är här hon faktiskt felar. Ett uns får jag ändå säga. Hon tar Jesus i örat. Jag höll på att säga, kids don't try this at home. Pröva inte det här. När du väl har Jesus på hembesök, ta inte honom i örat. Det är sällan hans fel att andra inte hjälper till. Men Maria är helt starstruck. Märta tar Jesus i örat. Och jag fattar henne, för hon tycker ju att Jesus bör säga till, men det här gör ju henne till en skvallerbytta. Så enkelt är det ju faktiskt. Bara den sköna grundtanken att be Gud att skärpa någon annan genom att ta Gud i örat. Så att han ska ta henne, ja, ni hör ju. Det är katten på råttan och råttan på repet och ingen vinner på det. Och då tänker jag, hade jag varit Jesus så hade jag sagt ifrån. Jag hade stämt i bäcken, jag hade satt ner foten, jag hade slagit näven i bordet. Nu finns det ju ingen bord att slå några nävar i, de ligger ju till bords på golvet i princip. Istället för att, vad ska vi säga, explodera tillbaka, så kommer Jesus med dubbelfattningen. Och det här händer inte ofta i evangelierna. Men när Jesus, eller så här. När Jesus vid tillfälle säger amen, amen, jag säger er. Så är det som för att väcka vår uppmärksamhet. Liksom fokusera vår liksom hörsel eller blick. Eller skärpa oss lite. Men ibland använder han dubbelnamnen. Fast det inte finns ett dubbelnamn så är det Märta, Märta. Alltså det här är så viktigt för oss att höra. För det här upprepas. När Jesus är uppstånden så är det någon av kvinnorna som tar honom för trädgårdsmästaren. Inleder en dialog med honom och inte förrän han säger hennes namn. Nu heter hon Maria, jag vet inte om det är Maria i texten, men han säger hennes namn, då vaknar hon. Kära Märta, älskade Märta, du bekymrar dig och ordet för att bekymra sig, lyssna nu då, det är att slitas åt två håll och gå i tu. Är det någon mer än jag som känner att du, det där händer ju regelbundet, inte bara i mitt böneliv utan i mitt vardagsliv. Så texten appellerar i sanning och i verkligheten till mig. För jag oroar mig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Säger Jesus att jag inte får oroa mig? Nej, han gör inte det. Men först säger han att bara ett är nödvändigt. Och om det kommer först och blir störst i mitt liv så kommer oron åtminstone på plats 2, 3, 4 eller 5. Per automatik. Och sen säger han, Maria har valt den goda delen. Nu kommer jag göra en sån här uppdelning som man egentligen inte ska göra. Så jag ber om ursäkt redan innan. Men här hör ni hur min hjärna funkar ibland. Vi bläddrar igen. Ni kan få se Märta och Maria i två, där har vi den, i två olika kolumner. Maria är klassiken av att vilja andas in som tjuren Ferdinand djupt och dofta på blommorna. Men Maria, hon andas ut och fnyser som matadorerna. Maria, hon vet att vara, det kommer alltid föregöra. Och Maria är lite av en teoretiker, men Märta, hon är en praktiker. Maria är en romantiker, men Märta, hon lever i den verkliga världen. Där saker inte bara händer av sig självt, utan man måste faktiskt hugga tag och göra någonting. Maria är i alla fall just nu odelad. Märta är splittrad och vi vet ju varför. Kanske 70 anledningar. Maria, hon mediterar. Och Märta, hon gillar action. Det behöver hända något. Man kan inte bara sitta och tänka och filosofera. Utan Men Maria, hon vilar och sitter. Märta, hon springer runt och är upptagen. Busy, busy, busy. Maria i det här läget sannoliken ödmjuk. Märta är upprörd. Maria, alla dagar i veckan åker hon på bokmässan i Göteborg och checkar in på ett skönt hotell och kör spa på kvällen. Och så går hon på bokmässan dagen därpå. Märta, hon tycker det är ju mitt i äppelsäsongen. Det ska ju av vad man gör. Äppelkaka gör man. Och sen så gör man äppelsaft. Och vad kan man göra av det sista? Jo, det går säkert att göra något mer av de här. Så Märta, hon bakar. Maria är personorienterad. Märta är lite mer produktorienterad. Därför att i vardagsrummet sitter det x antal kurrande magar från Dalarna. Sen har vi Maria som vill vara använd av Gud. Här blir det tufft. Därför att Märta använder Gud. Hon ber honom att ta henne i örat. Och Maria, hon är starkt motiverad och Märta lika så starkt motiverad. Men idag är det av fel anledning. Vi bläddrar igen. Märta försöker ge en god middag till Jesus. Maria får den godaste femrätters middagen av Jesus. Och Märta betjänar Jesus, men Maria blir betjänad av Jesus. Märta, hon öppnar sina händer och sitt kylskåp, men Maria öppnar sina öron och sitt hjärta. Så Jesus förebrår inte martyrmatta att hon jobbar. Utan det han i så fall gör är att han förebrår henne hur hon jobbar. Med vilken motivation. Vad är den bakomliggande anledningen till att hon lite sådär passiv-aggressivt skramlar med grytorna i köket så att Maria ska fatta liksom poängen och komma ut. Jesu ord till Märta informerar oss om att magnituden av all vår tjänst inte alls är lika viktig som motivationen bakom vårat arbete. Vad ska vi göra om vi är en lite mer Märta-personlighet? Lyssna nu då. Nigella, bränn inte dina kokböcker. Mat-Tina, du behöver inte byta personlighet. Eller Leila, du behöver inte växla till ett mer andligare spår i livet. Och du, Jamie Oliver, var dig själv. Men leta efter den bakomliggande motivationen till varför du är den du är. Sluta inte göra det du gör, men gör det du gör i tillbedjan. För problemet är när vi sätter tjänsten före lovsångstjänsten så hamnar vagnen framför hästen. Och då kommer inte ekipaget någon vart alls. Vi bläddrar igen. Vardagsrumsintimiteten med Jesus som Maria har, den kommer nämligen aldrig ut i Märtas upptagna storkök. Varför då? Jo, därför att sysselsattheten i sig föder distraktion. Ordspråksboken 15 och 17 säger bättre en tallrik skål med kärlek än en mör oxstek med hat. Så jag tror att Märtas problem är att hennes varande är knutet till hennes görande. Hon uppfattar att hennes mening, hennes livsvärde blir taget ifrån henne om hon inte får ha något i händerna. Jag tror att Jesus önskar att vi först inför honom är Marior. Sen inför världen behöver vi vara Märtor. Är ni med? Vår tjänst inför Jesus är att vara Marior. Men inför världen är vi hans förlängda, utsträckta händer och fötter och famn. Så livets farligaste distraktioner är inte de onda sakerna och dess överhängande hotfullhet, utan alla de goda sakernas distraherande upptagenhet. Det här är brådskande. Ja, men är det viktigt? Är det viktigt på riktigt? Därför att i så fall känns ju både bön och lovsång och tillbedjan på en skala från 1 till 10, om jag är en Märta, hur viktigt är det då? När hela världen står i brand och behoven är oändliga. Lyssna nu alla Märtor. Med den grundinställningen så kan vi bränna ut oss i tjänst. I tjänst för Gud, men också i tjänst för världen, därför att behoven är oändliga. Tro mig, jag jobbar i en fadderbarnsorganisation. Så jag måste jobba på det här för min egen del. Vi bläddrar igen, ska ni få se ett annat exempel. Den här tycker jag är spännande. Att ibland lägga bort det värdefulla men myckna för en stund och byta det mot det enda och det viktigaste. Jag har ju så mycket att stå i, säger Filippos till Gud angående väckelsen i Samarien. När Guds ängel kommer till honom och säger: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Vad är salespitchen sen i Apostlärningarna 8 och 26? Jo, vägen ner från Jerusalem till Gaza, den ligger öde. Hallå, eller Filippos är också från Frölunda. Har du knäck i lurarna, eller har jag knäck i lurarna? Hörde jag fel, eller vad säger du? Ja, jag vet att du har väckelse upp till midjan i Samarien. Men gå till vägen, på väg från Jerusalem ut till Gaza. Och vad händer där då? Ja, ingenting. Ärligt talat, ser du att jag har väckelse ända upp hit i Samarien? Det du säger nu, har du legitimation? Vem kommer du med den hälsningen ifrån? Lite så hade jag varit om jag var Filippos. Speciellt på den sista salespitchen, den ligger öde. Ser du hur mycket jag gör för dig här? Ser du vad du gör? Du leder människor till tro här, och nu ska du ha ut mig på bonvischan, jag vill säga, där det inte händer ett spår. Där ser vi att Filippos är en Märta, men han har ett hjärta som Maria. Han låter liksom inte den där upptagenheten av det jag gör nu är så värdefullt och så viktigt, utan han släpper det därför att Gud har talat. Det finns en gudomlig ledning. Det finns någonting av anden bakom det här, och mycket riktigt, när han väl har stått där och tänkt: hörde jag fel? Jag undrar, hur länge stod han där innan den här egyptiske hovmannen kom åkande och Filippos bara: tur att han kom. Och så kliver han upp i vagnen och så ber han en frälsningsbön och döper honom, därför att han sitter där och läser Jesaja, och det är bara så mycket spännande som händer. Men tänk då, alla vi Märtor i rummet, att vi har någon liten Maria här inuti. Här har jag skrivit om mig själv, min inre Märta ställer ibland till det för min yttre Maria. Därför att Märta får nämligen min Maria att börja oroa sig för yttre saker. Det är saker som är bra men inte nödvändigast. Och nu kommer vi till, nu ska vi snart landa det här planet. Men nu kommer en slide med jättemycket text. Och kan vi ha församlingsbeslut på att det är okej någon gång då och då att ha lite mycket text? Ja, tack. Vi lever nämligen i en Märta-värld där vi är oroliga. Vi är bekymrade och vi distraheras så lätt. Men Gud byggde den här världen för att vara en Maria-värld med Märta-stunder. Men när synden kom in i världen förfelades den till en Märta-värld där vi måste kämpa för våra Maria-stunder. Rytmen i vår dag är tänkt att vara Maria först, sen Märta. Umgås med Jesus, sen få saker gjorda. Tillbe likt Maria, sen arbeta som Märta. Tillbe Gud innan du arbetar så att du kan tillbe Gud i ditt arbete. Vi vill ha Marias hjärta och Märtas händer. Nu bläddrar vi till First Things First. För det finns en bok skriven av Stephen Covey och Roger och Rebecca Merrill. Och de frågar sig den här genomträngande och avslöjande frågan. Det här är ingen kristen bok för övrigt, utan det här är en sån här work-bok. Vilken aktivitet, om du gjorde den bra och regelbundet, vet du skulle ha betydande positiva resultat i ditt liv? Så upprepar de frågan när det gäller ditt arbetsliv och så undrar de, om du nu vet att denna aktivitet skulle göra en sån så stor skillnad, varför gör du inte den nu? De tuggar på och så distraheras de sedan av hur vi felaktigt låter brådskande saker få företräde framför det som verkligen är viktigt på riktigt. Vi bläddrar igen. Jag vet att det är en dålig bild, men jag bjuder på det. Det är tre stora stenar och sen är det 4 deciliter makadam och sen är det 6 deciliter sand. Och allt detta ska få plats i en och samma glasburk. Min retoriska fråga till er är mycket enkel. Är det lika mycket i den vänstra burken som i den högra? Ja, det är det. Så därför säger Jesus till alla Märtor: Märta, Märta, gör först det som betyder mest. Eller på ren bibliska, söken först Guds rike så ska allt det andra tillfalla dig. För alla de där brådskande uppgifterna kräver omedelbar uppmärksamhet. Men Martas viktiga uppgift, det är den som bidrar till ditt långsiktiga uppdrag, dina värderingar, ditt slutgiltiga mål med ditt liv. Och när vi fokuserar på de riktigt viktiga uppgifterna, då verkar det som vi landar i ett mer lyhört läge. Ett läge som hjälper oss att behålla lugnet, handla rationellt och vara öppen som Filippos för nya möjligheter. Även om vi frågar, hörru du Gud, har du legitimation? Sista sliden nu då. Det här är en bild, det här är en tavla. Det här är Adolf Menzel, 1849-1861 målade han den här. Men lyssna nu. Den här ska föreställa Fredrik den store. Men på så lång tid så blev det många generaler, en fin bakgrund. Men Fredrik den store lyser med sin frånvaro. Han är inte där. Det blev inget med han. Det här ger mig ett heligt allvar när jag läser texten om Märta och Maria. Därför att utan att överdriva, jag har förberett mig för den här undervisningen. Oj vad jag har kämpat. Min gode vän Micke Nilsson, han uppfattade att Herren vid något tillfälle sa, om du bara skulle ta lika mycket tid i bön som förberedelser när du ska förbereda dina predikningar. Och ärligt talat, Mattias Martinsson, den svider fortfarande att höra. Därför att någonstans är det så viktigt för mig att göra allt det där. Så att promenaden med Gud eller bibelläsningen blir reducerad eller förminskad. Och Brokyrkan har haft bönevecka den här veckan. Hörrni vänner, om vi kunde tänka mer att vi både levlar upp som Märta och som Maria och så låter vi det här bli en dans, ett fotarbete, en utveckling av vår tro. Där vi är olikt Adolf Menzel, faktiskt avslutar vårt liv med en fullständig tavla. En tavla där Fredrik den stor ingår. Nej, ni fattar vad jag menar. I Jesu namn, amen. Nu ber vi en bön. Gode Gud, vi ber om hjälp. Vi ber om andens hjälp, andens kraft och ledning. Herre, du känner oss bättre än vi känner oss själva. Led oss och avslutningen av den här gudstjänsten. Rör vi våra liv i Jesu namn. Amen.